Till Burgårdens gymnasium så kom två muslimska flickor härom veckan iklädda heltäckande slöjor, burka som det heter. Det åstadkom problem för skolledningen och det väckte en livlig debatt i våra media som väl ingen har undgått. I en radiointervju som jag hörde så gav en av de här tjejerna följande förklaring till varför hon ville täcka sig på det här sättet. Och det var inget religiöst argument. Hon sa: jag vill inte bli bedömd utifrån min kropp. Därför döljer jag mig. Och jag tror det finns väldigt många unga tjejer och pojkar också, och män och kvinnor som är rädda för att bli bedömda utifrån sin kropp och sitt utseende. Och vi lever ju i ett väldigt kroppsfixerat samhälle och klädfixerat. Och det reklam och olika media målar upp för oss en slags idealbild. Hur vi borde se ut om vi ska vara inne. Och hur vi borde klä oss om vi ska vara någorlunda up to date. Och vi är rädda för att avvika från det idealet. Och skvallertidningar som Hänt i veckan, som jag hoppas inte många läser på allvar, presenterar ju bara kändisarna, bara inne människorna, bara premiärmänniskorna i sina fina kläder. De är aldrig här på vårt nattcafé för hemlösa, för Göteborgs uteliggare, och gör något reportage. De platsar inte. Vanliga människor frestas lätt att tro att det är som Hänt i veckan presenterar människoidealet, som vi borde se ut. Det är så vi borde leva och vara för att vara lyckade människor. Och under veckan som gått så har man ju i Kalifornien valt åt sig en guvernör, en person som i många stycken möter den här idealbilden av den lyckade mannen, både vad gäller kroppshydda, muskler, utseende och mänsklig framgång. Man fick sin Saul, kanske man skulle kunna säga med anledning av dagens text. Hans politiska talang och färdigheter återstår ju naturligtvis att se. Lycka till! Men det räcker inte med breda leenden och starka muskler i det jobbet. Många far faktiskt illa därför att de känner att man inte riktigt matchar den här gängse bilden av hur man borde se ut eller föra sig. Och många hamnar i ätstörningsproblematiken. Andra hamnar i en mycket självupptagen jakt på muskler. Åter andra hamnar i extrema klädstilar för att markera sin identitet. Alla vill bli sedda. Men hur vill vi egentligen bli sedda? Hur vill du bli sedd? Med vilka ögon vill du att omgivningen ska betrakta och bedöma dig? Hur vill vi egentligen bli sedda i samhället där vi rör oss i vår vardag? Hur vill vi bli sedda här i församlingen? Bland våra vänner? Ja, hur ser du på dig själv egentligen? Och ännu viktigare, hur ser Gud på oss? Med vilka ögon bedömer han oss? Vad är det som Gud fäster sig vid när han ser på mig, när han ser på dig? Vilken människosyn har Gud? Det ska vi med Bibelns hjälp idag försöka svara lite på. Vi ska fortsätta i Första Samuelsboken, i Gamla testamentet, där vi har rört oss en tid. Och vi kommer nu idag att börja med Davids liv under en serie predikningar, följa denna intressanta personlighet. Vi har redan studerat bakgrunden till hans liv genom Ruts bok och senast i Samuelsböckernas första kapitel fram till åttonde kapitlet. I åttonde kapitlet förra gången när vi talade om det här så kom folket till profeten Samuel och begärde att få en kung över sig. Precis som alla andra folk, det var deras argument. Vi vill bli som alla andra. Och det här var ett tragiskt steg i Israels historia. För man förkastade därmed Gud som kung. Och man ville bli som alla andra. Man ville inte vara Guds egendomsfolk. Man ville inte vara annorlunda. Man ville inte skilja sig från mängden. Och med stor sorg konstaterade vi hur Gud lät folket få sin vilja fram. Och Samuel fick i uppdrag att utse åt dem en kung efter deras egen smak, Saul. Och det står i kapitel 9, vers 1, att det fanns en rik och mäktig man av Benjamins stam som hade en son med imponerande gestalt. Han var lång, han var mörk, han var stilig. Och det står att ingen bland israeliterna var vackrare än honom. Han var huvudet högre än alla andra. Åh, vilken stilig kung detta skulle bli. Hela hans yttre symboliserade för dem storhet och makt. Precis det de ville ha. Nu måste jag skjuta in en parentes. Det här är inte avsett att ifrågasätta någons kroppsliga gestalt. Härmed avser alltså inte att säga att det skulle vara fel att vara lång och stilig och vacker. Det kanske är väldigt bra. Vad jag talar om, det är vad är det som avgör vårt sätt att se på varandra. Saul själv uppvisade till en början ett visst mått av ödmjukhet i sitt kungautövande. Men ganska snart förföll han till arrogans och lättsinne. Han som var satt till att leda Guds folk brydde sig själv inte om vad Gud hade sagt till honom. Och profeten Samuel måste säga, eller Gud säger till Samuel att gå till Saul och säga: nu kommer ditt kungavälde inte att bestå. Herren har sökt sig en annan. Han har sökt sig en man efter sitt hjärta. Eftersom du inte har hållit vad Herren har befallt, har han utsett honom till att vara först över sitt folk. Och så får profeten Samuel ett nytt uppdrag. Första Samuels boken 16. Fyll ditt oljehorn, gå ner till Betlehem och till Isaias hus, till en av hans söner har jag utsett åt mig till kung. Och Isaia, han var sonson till Rut och Boas, som vi läste om i Ruts bok. Och nu ser vi, mycket spännande är detta egentligen, hur Guds frälsningsplan går vidare genom Betlehems befolkning. Betlehem låg ju just i Juda stamområde. Och det var ju från Juda stam som världens frälsare en gång skulle komma. Det hade profetian redan klargjort. Och han som kom att födas där 1000 år senare skulle kalla sig för livets bröd. Och Betlehem betyder egentligen brödhus. Men nu är vi ännu 1000 år innan Jesu födelse. Och när profeten Samuel trädde in genom Betlehems stadsportar så väcker det stor uppståndelse i stan. För Samuel var ju inte bara profet, han var ju folkets politiske ledare, han var domare. Och man undrar, vad är nu och färd? Profeten kommer. Och han inbjuder de äldste i stan att hålla offerfest tillsammans med Isaias familj hemma i Isaias hus. Till Gud hade sagt till Samuel: jag ska låta dig då få veta, när du är på denna offerfest i Isaias hus, då ska du få veta vad du ska göra, så att du åt mig smörjer den jag visar dig. Och Samuel hade förmodligen klargjort för Isai sitt ärende. Innan han satte sig ner för att äta så säger han: nu vill jag se dina söner. För en av dem ska alltså bli smort till kung över hela folket. Och naturligtvis så träder den äldste och förstfödde fram först. Han hette Eliab. Och han var också lång och stilig. En ung man. Vi vet inte ålder, kanske 30 års ålder. Och Samuel ser honom och fängslas av hans yttre. Och tänker genast: det måste ju vara han. som är Herrens moder, som nu står här framför mig. Och han är beredd att ta oljehornet och gjuta det över honom, som var en symbolisk handling som bekräftade att detta var en människa vald åt Gud och avskild för Guds särskilda syften. Men då säger Herren till Samuel: stopp där, vänta lite grann, det är inte han. Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Inte för att han var lång och stilig, kom ihåg det, men av helt andra skäl. Och till och med profeten Samuel föll alltså för det här ytliga betraktelsesättet till att börja med. Och du och jag har precis samma svagheter. Men så förklarar Gud de bedömningsgrunder som han använder. Och det är inte på det sättet som jag gör mina val, säger Gud, som du tror. Det går nämligen inte efter vad en människa ser. För en människa ser bara det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Gud ser längre än till den tillfälliga, eventuellt uppsnyggade ytan. Gud ser djupare ner. Gud söker den inre människans kvaliteter. Nåväl, den andra sonen trädde fram. Abinadab heter han. Men Herren sa till Samuel: inte heller honom har jag utvalt. Okej, vi tar väl nummer tre då. Han heter Samma. Samma svar där. Inte heller Samma. Dög i det här fallet. Och nummer fyra kommer fram. Nej. Nummer fem kommer fram. Nej. Nummer sex. Det börjar bli verkligen pinsamt. Nej. Nummer sju. Nej. Och inga andra pojkar syntes till. Och Samuel säger, lite besvärad förmodar jag, till Isai: Herren har inte utvalt någon av dessa. Har du inga andra pojkar? Jo, det är klart. Jag har en till. Lillgrabben David. Men han är inte ens hemma. Han är ute och vaktar får. Kan du tänka dig? Ingen hade räknat med David. Den yngste. Han var någonstans kanske 16, 17, 18 års ålder. Ingen hade ens bjudit hem honom till festen. Ingen brydde sig om lillgrabben, den yngste. Men Gud räknade med honom. Och Samuel säger: sänd bud och hämta hit honom. Jag tänker inte sända. Uppdraget att hasta ut i Betlehemsängarna, de ängar där Rut en gång hade gått och plockat dax, släktegendomen du vet, som nu hade gått i arv, och där David satt och plinkade på sin harpa för fåren, och så kommer en av hans äldre bröder: David, du måste komma hem. Varför det? Jo, profeten Samuel är hemma hos oss, och han vill träffa dig. Den här dagen skulle herdepojken David väljas till att bli herde för ett helt folk. Gud hade fäst sina ögon på David. Gud hade sett hans känsliga hjärta och hans helgjutna karaktär. Och det var väl ingenting fel med hans utseende heller, står det. Han var lite rödlätt faktiskt, vilket var mycket ovanligt i antikens värld, där alla var mörkhåriga. Men David var lite rödhårig kanske. Och det var lite exotiskt på den tiden. Det tycker jag än idag att det är väldigt snyggt med rött hår. Och han hade vackra ögon, han såg bra ut. Men det var inte bevekelsegrunden. David kom hem, profeten Samuel vill träffa dig. Och så lämnar han fåren och kommer hem i sina lortiga hedekläder som luktade får. Luktar inte alltid så jättetrevligt om du har varit i närheten av får. Men när Samuel får se honom så förnimmer han genast att här står Herrens moder. Och han hör Herrens röst inom sig: stå upp och smörj honom, för han är det. Och Samuel göt oljehornet över herdepojken David mitt ibland hans bröder stod det. Och kanske viskade han i Davids öra: du är härmed utvald att bli Israels kung. Och så står det: Herrens ande kom över David den dagen, och allt framgent var med David. Oljan är liksom också en bild på den helige ande som Gud utgjuter över sina tjänare. Och den helige ande kom över denne unge grabb och var med honom resten av livet. Folket hade valt sin Saul, men Gud hade valt en enkel herdepojk, en man efter Guds hjärta. Hur vågar Gud på det här sättet satsa på en ung, oerfaren grabb som inte hade någon annan erfarenhet av livet än att bara vakta får? Jo, Gud såg till hjärtat, och det gör han också till dig och mig. Han såg någonting hos David, och i hans karaktär såg han någonting som Gud liksom sa: det har jag nytta av. Jag väljer honom. Gud söker inte bland kändisarna. Gud bryr sig inte om popularitetspoängen. Han söker inte bland de karismatiska. Han tittar inte på kroppsformen. Han väger oss inte på en våg. Han mäter inte brösten, volymen eller vad det heter, eller axlarnas bredd. Han bryr sig inte om meritförteckning eller utseende. Gud söker karaktär. Han söker de inre kvaliteterna. David var ingen fullkomlig människa. Du ska få höra om det senare i vår serie över Davids liv, och du vet redan om det. Sannoliken inte. Men det fanns hos David en slags hängivenhet till Gud och för Gud. Och dessutom fanns det en sån känslighet i hans själ att Gud såg att denne unge pojke så småningom skulle kunna bli ett instrument för hans uppenbarelse. Och så har vi fått en av den bibliska litteraturens käraste skatter och författare. Så idag, 3000 år senare än denna händelse, så läser denna dag, skulle jag vilja säga, miljontals människor utöver vår värld läser någonting från den litterära och andliga skatt som Saltaren utgör, Bibelns mest älskade bok. Det börjar med en herdepojke som satt där och plinkade och diktade bland sina får. Hur hade David fostrats till att bli en man efter Guds hjärta? Och det skulle lika gärna ska sägas en kvinna efter Guds hjärta. Hur blir vi människor efter Guds hjärta? Och det finns någonting i Davids erfarenhet som kanske ändå kan hjälpa oss att förstå. Just det här att vara herde, det var den ringaste och simplaste sysslan på den tiden. Jag ser den idag när man är i Afrika och sådana länder där herdeskapet fortfarande brukas på det här sättet, att det ofta är små pojkar och flickor som får sköta det jobbet, för de äldre har viktigare saker att göra liksom. Men gå bland boskapen en hel dag, det kan man överlåta åt de små att göra faktiskt. Att ta hand om får utmanar en omsorg som är kvalitetsformande. Att bära de små lammen som ännu inte riktigt hinner med flocken, att föra dem ut till betesmarkerna och till vattenställena, att förbinda de skadade, att ta hand om de sjuka, att söka reda på bortsprungna får, att skydda mot vilddjur, att hålla ihop flocken. Allt det här måste en herde hålla på med, och det är karaktärsdanande. Och det krävde tålamod och det krävde uthållighet, precis de egenskaper som skulle komma att utmanas i ledarskapet för folket. Mose behövde 40 år tillsammans med vanliga får innan han kunde träda in som ledare för de verkliga fåren. Alltså det är du, sådana som du och jag. Då behövs lite träning alltså, för det är svårare att ta hand om människofår än vanliga får. Sen också, det här tror jag, ensamheten och avskildheten. Förresten, en av mina lärare brukar säga när jag studerar teologi: Om ni inte tål lukten av får, så bli aldrig herdar. Att ha tålamod med varandra. Jo, att vara herde, det betyder att man går ut om morgonen och är borta hela dagen. Ja, kanske också nätterna. Och det innebär att leva i ensamhet och avskildhet. David var där, ensam med bara bräkande får och naturens sceneri runt omkring sig. Ingen tidning, ingen tv, ingen radio, ingen cd-spelare. Inga konstgjorda ljud. Bara den vinande höstvinden, det smattrande kyliga vinterregnet och fårens bräkande. Det kan ju gå in på nerverna. Men det är fostrande. Ensamheten, avskildheten, som vi så sällan får uppleva i dagens samhälle, som bara kräver vår insats sekund efter sekund. Men där var David, ensam under heta sommardagar, ensam många nätter under stjärnklar himmel. Det fanns utrymme för att tänka och reflektera och tillbedja och vara stilla inför Gud och fängslas av hans majestät. Skapelsens förkunnelse omgav honom. Och han insåg, från det att han var liten grabb, insåg Guds oerhörda storhet och hans egen litenhet. Det fostrade honom i ödmjukhet, som är en ledares kanske viktigaste egenskap. Ödmjukhet. Och han fostrades alltså detta ensamhetens klassrum, och det fick fram ett djup inom honom som kanske saknades hos hans bröder, som vi läste lite senare, som faktiskt var lite ytliga. Herrens redskap, David, och Davids hederskap påkallade liksom ingen uppmärksamhet. Det fanns ingen glamour omkring hans verksamhet. Det här var, som jag sa, den ringaste sysslan man kunde ha. De var inte ute där och liksom gjorde sensationella reportage. Hur är det att vara herde? Det måste vara fantastiskt att vara herde här på Betlehemsängarna. Hur kan du klara det? Och det var hans ingen hjältegloria över det. Bara herde. Han var inte ens hemma på fest. Han är bara herde grabben. Det är väl ingenting. Det var det i Guds ögon. I hans vardag fanns mycket av monotoni och enformighet, och det var fostrande. Det var där, tror jag, förstår du, i de här små, enkla, rutinmässiga, ofta helt ointressanta och oinspirerade uppgifterna i vardagsbestyren, som han lärde sig att vara trogen. Och trohet är ett av de viktigaste karaktärsdragen hos en människa och en andlig ledare. Och jag tror att också för oss så är vardagens grå rutiner fortfarande Guds viktigaste klassrum för oss. Det är där som karaktären byggs. Det är när inga andra finns omkring oss, när ingen ser oss eller ger akt på oss, det är då som vår karaktär danas. Kanske mer än här i kyrkans gudstjänst eller i intensiva andliga upplevelser. Karaktärsdaning sker nämligen inte plötsligt i en gudstjänst. Den tar tid. Du behöver gudstjänsten, du behöver Guds ords förkunnelse och församlingens gemensamma tillbedjan för att få rätt inriktning på din karaktärsdaning. Så kom för allt i världen till gudstjänsterna. Men det är inte där som förvandlingen sker. Det är i de små vardagsbestyren som vår trohet prövas. Vårt sätt att sköta våra studier. Eller köra taxi, om du nu gör det. Ditt sätt att stå bakom katedern eller bakom disken. Att sköta räkningar och ekonomi. Det är där det gäller. Och det är där som daningen sker. Testet på min kallelse som pastor, till exempel. Det är egentligen inte hur väl jag lyckas i predikstolen när många lyssnar till mig, utan hur noggrann jag är med mitt liv när ingen ser på under veckan som går. Utan publik alltså. Gud ser till hjärtat. Han såg hos David en ung pojke med ett hjärta som älskade Gud och älskade det Gud älskade och tog avstånd från det som Gud var, som vanärade Gud. En ung man som ville det Gud ville. Honom tar vi, sa Gud. Honom tar vi. Nu var han svårt i kung. Och Guds ande hade kommit över honom. Och han återgick. Och här tycker jag så fint. Han återvände till sin fårflock. Han sa inte, nu har jag blivit smort i kung. Nu ska vi ändra mitt visitkort här så alla vet om det. Det är mig det gäller nu framåt här. Inte alls. Han smyger tillbaka till Betlehemsängen och fortsätter sitt hederskap. Och överlåter åt Gud att välja tiden för hans framträdande. Ödmjukhet. Eller hur? Hur ser Gud på dig och mig? Han ser längre än till det yttre. Han ser värde där inga andra gör det. Gud ser inte som människor ser. Den tidiga kristna församlingen var ett överväldigande bevis på just detta. Församlingen i Korint som vi har läst brevet till ett stycke ifrån. Själva sammansättningen av församlingen visade på att Gud gick förbi hela innegänget. Alltså. Han gick förbi den stolta visheten, han mänskliga visheten. Han gick förbi de ytliga värderingarna som rådde i den tidens värld och som råder nu. Inte många visa i världslig mening stod det ju. Men de var visa i Guds ögon. Inte många av var mäktiga politiskt, ekonomiskt eller så vidare. Men de var stora i Guds ögon. Inte många av förnäm börd, av fin släkt. De flesta var faktiskt slavar från samhällets lägsta skikt. Men de var stora i Guds ögon. Det som ingenting var, det utvalde Gud. Han såg längre. Och han såg vad de kunde bli i Kristus. Och han kallade på dem. De där vill jag ha. Och på grund av evangeliets attraktionskraft på de små i samhället, på de vanliga människorna, så var det många i de högre skikten som föraktade den kristna församlingen. Jag vet inte om det är så än idag. Det fanns en författare som heter Celsus som omkring 178 efter Kristus skrev följande. De kristnas motto är, säger han, låt ingen kultiverad person komma nära. Ingen vis, ingen förståndig. För sånt anser vi för ont. Men om någon är okunnig, om någon saknar förstånd och kultur, om någon är en dåre, då kan han frimodigt komma till församlingen. Det tycker jag är en underbar beskrivning. Och om de kristna så skrev han, vi ser dem i deras hus. Ullberedare, det här är yrkeskategorier på det lägre skiktet. Ullberedare, hoplappare, valkare. De mest olärda och vulgära människor. Och han liknar de kristna vid en svärm fladdermöss. Eller myror som kom krypande. Eller grodor som höll symposium i ett kärr. Eller maskar samlade i en lerhög. Oj, vilken felbedömning. En tidig karikatyrteckning också som vi har funnit genom arkeologiska utgrävningar föreställer en kristen slav som tillbeder inför en människokropp med ett åsnehuvud hängande på korset. Så vi är i gott sällskap, mina vänner. Inte ens Jesus gick undan de här nedsättande omdömena. Men just detta är kristendomens ära. Ett samhälle som det var 60 miljoner slavar på romartiden. Som enligt romersk lag, de här slavarna var att betrakta som levande arbetsredskap. Inte som person. En slav kunde kastas ut på samma sätt som man kastade bort en gammal hacka eller spade när den inte kunde duga till att jobba med längre. Men korsets vishet kom in i de här samhällena och lyfte människor upp ur deras förnedring och gav dem en värdighet och en självrespekt som de aldrig hade haft och trodde inte de skulle kunna få heller. Men Jesus förvandlade. Jesus såg längre. Han såg barnen. Han såg de sjuka som ofta kände sig vara i vägen och till besvär. Han stannade där. Han såg de sörjande, kvinnan som kommer med sin döde son. Han kan bara inte gå förbi. Han såg de blinda, han såg de halta. Han ömkade sig över dem. Han såg att de var illa medfarna som får utan heder. Han såg längre än till den här ytan som du och jag är så imponerade av. Och de fick veta att de var dyrbara i Guds ögon. Och att han räknade med sådana som dem. Han gjorde dem till sina egna söner och döttrar. Gud upphöjde dem till ett konungs, till ett prästerskap. Och han sa, ni ska vara Kristi medregenter. Ni ska vara Kristi medarvingar. Och han smyckade oss att utgöra Jesu Kristi brud. Han är stolt över sitt folk. Han beslöt att dela hela evigheten med sådana som dig och mig. Och för evigt njuta av gemenskapen och vänskapen med sådana som dig och mig. Maskar på en lerhög, fladdermöss, myror. Kalla det vad du vill. Vi är söner och döttrar åt Gud den högste. Vi är Jesu Kristi brud. Tänk att få säga, som jag kan säga, han såg mig, en blyg och lite rädd skolpojke. Jag var nog lite halvneurotisk. Jag var nog lite osäker. Särskilt inför tjejer. Det har inte gått över än. Men han såg mig, en 11-årig grabb. Han såg min nöd, som jag tycker det var väl ingenting. En 11-åring kan inte ha så mycket bekymmer. Men du ska veta, när han böjde sig ner och lyfte mig upp och lättade min syndabörda, så grät jag som jag trodde aldrig en 11-åring skulle kunna göra. Och det kändes så skönt. Han som mäter ut hela universum med sina utspända fingrar. Han är min vän. Han som håller alla världens hav som en liten vattendroppe i sin hand. Han är min vän. Tänk om vi kunde se på varandra lite mer med Guds ögon. Vi skulle uppleva ett fördubblat människovärde. Dubbelt så stor som mänskliga rättigheter låter påskina att vi har. I FN-stadgan till exempel. Vi är någonting ännu mer. Vi är dessutom Guds söner och döttrar. Med alldeles speciella rättigheter och fördelar. Och så säger Paulus, acceptera varandra som Gud i Kristus har accepterat er. Och då talar han om de svaga i församlingen, som de som var lite starkare hade till uppdrag att bära. Godta varandra. Se på varandra med Guds ögon, det vill säga generöst, reservationslöst, okritiskt. Gud till ära, står det. Gud till ära. Gör det Gud till ära. Gud blir ärad när du ser på din medmänniska med Guds ögon. Med vems ögon vill du bli betraktad? Med Guds eller människors? Till sist, mina vänner, är det ju egentligen bara Guds sätt att se som ska bli det evigt avgörande. Det är inte hänt i veckans, det är inte någon popularitetspoäng som ska avgöra. Det är Guds sätt att se som ska avgöra. Och den slutliga utvärderingen ska kullkasta alla mänskliga bedömningar. Allting ska bli rättvist bedömt av honom som ensam känner hjärtats hemlighet. Och vet allt. Och då, säger Jesus, då ska många av de första bli de sista. Och många av dem som vi har klassats ner längst ner i ledet ska få träda fram och bli de första. Och det ska bli klart hur Gud ser på människan. Halleluja. Hur ser du på dig själv? Hur ser du på ditt eget liv? Med egna kritiska ögon eller med Guds ögon som innebär möjligheter. Ta hand om din kropp på bästa sätt. Det är inget fel att göra det. Men kom ihåg att det är din inre människa som är det viktigaste. universums viktigaste person. Han ser nämligen inte till det yttre, han ser till det inre. Och han vill mätta dig med sitt goda och förvandla dig inifrån och ge dig en skönhet som varken NK Åhléns varuhus eller något bodybuildingprogram ens kommer i närheten av. De kan slänga sig i väggen. Vad är det mot den skönhet som Jesus ger till en människas själsliv och som får hennes ögon att lysa? Till och med en sån tuffing som Leif, kriminologen Leif G.W. Persson, som ni ser i TV3 ibland, va? Och han skulle kommentera alla kriminella företeelser som sakkunnig, intervjuade vid tillfälle en ung frälsningssoldat som gick för att utbilda sig till frälsningsofficer. Och han säger i intervjun som jag läste i den här tidningen: det är något konstigt ljus över hennes ögon. Så här, mitt intervju. Och så läser man vidare, så kommer man till slutet av hela intervjun och han sammanfattar med en fråga: det där ljusa, han menar vackra, rena över hennes ögon, är det det som är Jesus faktorn? Rätt, Leif G.W. Persson. Man behöver inte vara kriminolog för att veta det. Så är det. Guds skönhet smittar av sig. När man släpper in Jesus i hjärtat, då blir det vackert. Då blir det de kvaliteter som vi egentligen gärna och helst av allt vill ska finnas där. Och som Gud själv söker hos oss.